Det står på den där, va? Lika bra.
Du menar att man borde vara beredd?
Nej, det känns inte.
Lika proffs i start som vanligt. Och jag passar på att hälsa välkomna till avsnitt 18 av podden Så funkar AI. Och det är ju podden där vi med hjälp av framförallt smarta gäster försöker förstå hur vi som människor och även organisationer kan ta till oss AI på ett fiffigt och ansvarsfullt sätt. Och jag heter som vanligt Anders Rennemalm och jag jobbar som interimschef inom IT, men det är nog inte därför jag är här, utan jag har alltid velat lära mig hur saker och ting funkar. Och det var ju så, jag och Peder känner varandra sedan gammalt och kom på att ja, men det här med AI, det skulle vi vilja lära oss. Så tog vi chansen att göra det här i podden. Och Peder, kan inte du berätta vem du är?
Absolut, jag heter också som vanligt Peder Lindenkrona och jag är en produktkille. Jobbar med utveckling av mjukvaruprodukter och bolag som bygger mjukvaruprodukter. Så det är liksom min, jag håller på med sen jag typ slutade på tekniskt, känns det som, och det var ganska länge sedan. Och nu framförallt så håller jag på med att försöka skruva in AI i både vår egen produkt men också i vår egen organisation. Hur man nu ska göra för att låta generativ AI effektivisera sin verksamhet. Och det var inte så lätt. Det kommer vi in på. Men det håller jag också på med.
Ja.
Så det är jag.
Ja, vad spännande. Och jag kan säga att det håller jag också på med just precis nu. Men inte vi som är stjärnan i den här showen, utan det är faktiskt våran gäst Robin Askelöv. Trevligt att ha dig här. Kul att du kom, Robin.
Ja.
Hur är läget?
Nej, men det är bra, tack. Jag sitter här, det ser inte de som lyssnar, men jag sitter här i min halsduk.
Ja.
Lite kylslagen, men här inne är det varmt och skönt. Så tack, jättekul att vara här.
Ja.
Tack.
Ja, men vad kul. Jag sa just det när du kom, att du såg så himla liksom påpälsad ut.
Ja, ja, ja.
För att vara i Stockholm så är det kallt.
Ja.
Men jag tänker att vi börjar väl spana lite grann som vi gjort tidigare. Våran gamla avsnitt, våran AI-vecka som nu kanske heter någonting annat. Typ, vad har du spanat om, Peder?
Jag har ju då på uppmaning av dig, Anders, läst den här AI-kommissionens färdplan för Sverige. Det låter ju svintråkigt och kanske därför du bad mig läsa den. Och då har jag inte kört in den i notebook LM, utan jag har faktiskt läst den då. I alla fall lite skumläst, får man säga. Den var bra. Jag tyckte den var jättebra, och det visade sig också att sen efter den så lyssnade jag på ett avsnitt från din podd, Robin, och då pratas de lite grann samma sak. Så det är min risk för att då duplicera det som du redan kan. Så, det som var kul tycker jag, det var spaningen, och dels var det här med scale, vad heter det? Alltså storlek spelar roll när det gäller AI. De hade de fina grafer där på liksom Kina, USA och så resten av världen. Det känns lite jobbigt när man är i Sverige. För vi är ju inte så många, liksom 10 mil jämfört med de här miljarderna. Så att det var en så här, vad kan man göra åt det då? Och då, det man tänker själv då är så här, Norden, det är i alla fall ett större sammanhang. Och vi har varit bra på det förut, så här, Östersjön ska vi rädda tillsammans och Nordiska rådet och så där. Det var, tyckte jag var en skitsmart spaning. Och det skriver de ju om, pratar ni om också. Och det är så här, okej, så man inte bara jag tänkte så. Men det känns ändå som att Danmark och Finland tror jag ligger lite före i det här AI-indexet som de pratar om där. Så då kanske till och med kan ta rygg lite på dem, även fast de inte låg så mycket före. Så att det här med att göra saker på Norden-nivå känns någonting vi borde göra, verkligen. Och så var det kul med det här offentlig datatillgång. Vi snackar, jag och Anders tjatar alltid om data, och vi har mycket offentlig data och långa serier och kommuner och digitalisering, så där är ju en jättefördel. Och så gillar jag också det här med hem-PC-reformen som de pratar om. Den är ju lockande. Så det var det anledningen till att jag sitter här idag och har gått på KTH och allt det där, det var ju för att hem-PC-reformen. Jag tror min pappa köpte en VIC 64 eller något sånt där i den vevan. Och det var säkert triggat av att man ska ha en PC. Så det gav liksom avkastning det där. Kan man göra samma sak för AI så tror jag det skulle vara jättebra i Sverige. Och den sista grejen då, man är lite entreprenörslag, det var, de tog ett exempel där på vad de kallar för hubbar, alltså inkubatorer. Det har man pratat om länge, att typ AstraZeneca ska ha en inkubator för små startups, men de tyckte att man kunde inte bara bidra med pengar utan bidra med data. Så att om du sitter på ett bolag som har en lång dataserie eller liksom mycket proprietär data, så är det extremt svårt för en startup att, liksom, det räcker inte med pengar, du kan inte få data liksom, och pengar hänger inte ihop på det sättet. Men däremot om du kan ha tillgång till en dataserie och med det liksom få in nya startups i din verksamhet, så var det en ganska intressant idé. Så det borde någon göra. Starta ett bolag som liksom hjälper bolag med den typen av värden att få ut dem på startupmarknaden. Den skulle man ju själv vilja syssla lite med. Det var jättespännande, tyckte jag. Hoppas någon gör det. Det var mina spaningar på färdplan för Sverige. Kanske var det bara tråkiga spaningar.
Nej, det,
men, jag tyckte det var jättespännande.
Men, jag sa det, för det är väl liksom, det är så sjukt intressant. För jag lyssnade också på det avsnittet, Robin, där du intervjuade vad heter han? General Manager
på, ja, Martin Svensson.
Martin Svensson, precis. Det var ju sjukt intressant. Och då tänkte jag att ja, men låt oss då plugga på den där. Och då fick du chansen, Peter.
Ja, ja, men den var jättebra. Han sa ju lite samma sak där som förstås som stod i rapporten, eller färdplanen. Och det jag har svårt med, det är bara det att se hur omsätter man det där då, i verklighet. För det är jättebra idéer, men det är fortfarande bara ett dokument.
Men sen det jag tyckte var kul med i samtalet med Martin också, det var ju när han pratade om det här indexet som jag hade funkat till. Att ett av skälen till det var ju för att man i indexet har viktat upp just betydelsen av storlek.
Exakt.
Och det där tyckte jag var jäkla spännande, för det är såklart det är så. Ja. Alltså ju större man är, desto bättre förutsättningar har man att faktiskt göra saker med AI.
Ja, i den här teknikvågen så är det en väldigt stor skalfördel i alla fall.
Ja, exakt. Verkligen. Ja. Ska jag haka på med
spaningar? Ja, men gärna det. Ja, nu är det din tur.
Ja, nej, men för det bygger lite på det du var inne på. Men jag tänkte jag tar lite från ett annat håll. Jag har läst andra undersökningar. För det har kommit massa undersökningar. Jag såg bland annat en, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, de som har gjort det. Men det är strunt samma. Det var en som handlade om alltså hur användandet av AI har utvecklats i Sverige. Och det var ju en svagt linjär positiv utveckling. Vilket ju var liksom, ja, men det var så att 2 av 10 gick från 3 av 10, något sånt där har använt det. Det var den ena delen. Den andra, det var en annan undersökning, var attityden till AI. Och där så var ju en svagt linjär nedåtgående utveckling bland svenskarna. Att man är lite sådär orolig för, men då handlar det mycket om datasäkerhet och att det ska trigga fel beslut. Men det jag tycker är intressant, det är ju att om man kollar på AI-utvecklingen. För jag tänker mycket, jag tycker det är otroligt spännande med hela begreppet exponentialitet. För det är ju där vi är. Ja. AI utvecklas exponentiellt. Och det vi ser är alltså en... Vi är sannolikt i någon form av början på liksom kröken i den här exponentiella kurvan, vilket just nu så kommer det bara gå ifrån absurt snabbt till liksom astronomiskt snabbt.
Exponentiellt absurt.
Ja, exakt. Då har vi alltså en sån utveckling på AI, alltså förmågan för AI, samtidigt som vi har i Sverige en svagt linjär utveckling på användandet av AI. Det innebär ju rimligtvis att det här gapet mellan vad AI kan göra och det som vi, alltså vårt användande av AI, gapet däremellan, kommer ju därmed också att öka exponentiellt. Och då tänker jag på den här rapporten som kom, som ju faktiskt, de skulle ju egentligen ha redovisat den i, vad jag förstår, våren 25.
Precis, de flyttade hit det liksom,
ja,
för de tyckte det var så viktigt.
Ja, det är så bråttom. Och de pratar om task force, som pratar om att gå upp i stabsläge och sådär. Och så har vi civilministern som så då kommenterade det och sa att ja, jo, det är bråttom. Det kanske inte är akut, men det är bråttom. Ja. Och så var det lite prat om Tidöpartierna också, att det fanns ju inte med i förhandlingarna. Och jag är lite så här, alltså på riktigt, nästa val... Vad är det? Är det om vi är väl halvvägs någonstans nu? Alltså, det är väl mer troligt än otroligt att vi i nästa val kommer ha alltså, filmer som det är fullkomligt omöjligt att avgöra om det är sant eller inte. Det, för det kommer vara deepfakes, det kommer vara, alltså, vi kommer ha stora problem att kunna avgöra vad som är sant och inte. Så jag är nog lite mer på sidan. Det är nog akut och väldigt, väldigt, väldigt...
Ja, gör det snabbt.
Ja, exakt. Men jag håller med dig. Vad ska man göra?
Och vem ska göra det? Liksom? Vem är det som ser till att det blir en PC-reform? Och vem ska göra allt det där? Det är så decentraliserat i Sverige på gott och ont. Så att liksom, man vill inte, vågar knappt säga att någon borde peka med hela handen, men det är nästan så att man behöver det.
Nej, men det är spännande. Jag läste en annan artikel också om... det som händer nu i Silicon Valley, det är ju liksom i varenda gatuhörn, varenda fik, i varenda coworking, allt handlar ju bara om AI. Och det är såklart att där drivs det ju väldigt mycket av hela startup-scenen, men också såklart av alla de stora giganterna, men de har vi ju inte här.
Nej.
Så att ja, det är en utmaning och den kommer
att... Ja, men vi har giganter med bra dataserier, så att det borde ju gå...
Verkligen.
Alltså, ja, vi ligger efter, men inte om vi skiftar perspektiv lite, över min känsla. Då skulle det kunna vara så att vi har komparativa fördelar som inte många andra har, men då måste man liksom röra sig ditåt och inte bara säga, kan vi en egen LLM? Ja, jo. Det kanske också är viktigt, men det finns så mycket mer som vi inte utnyttjar.
Nej, och krassat, det är såklart, jag menar, herregud, i det här så måste vi ju anlägga ett positivt förhållningssätt. Annars kommer vi definitivt inte komma någonstans, utan någonstans måste vi ändå se att vi har enorma förutsättningar i Sverige,
ja, men det
och Norden
tror jag också,
att göra saker. Däremot så behöver vi nog se att det finns ett behov av att agera, och det behöver göras utifrån det politiska perspektivet, det behöver göras utifrån företagsperspektivet, investeringsperspektivet, var hamnar pengarna, utbildning och så inte minst det som AI Sweden driver med användandet.
Ja.
Vi måste få upp ett ordentligt ökat användande, för det man gör som privatperson gör man också på jobbet. Så att det där behöver gå igen i liksom, genomgående.
AI-reformen. Det är den behöver. Nej, men, och jag tänkte på det, för det är superintressant det som du sa, det här med en svag linjär, att man lätt hittar nej. Liksom,
absolut.
Alltså, det har ju vi liksom pratat om många gånger i podden, att det är nejen vi måste liksom, alltså de är jätteviktiga. Alla de här nejen är oftast baserade på någonting som finns sanning i, men man måste ju prata kring, ja men okej, hur vänder de där nejen till Jan? Liksom.
Nej, men verkligen.
För tekniken finns ju där. Och den finns där redan idag liksom, så vi måste förstå hur vi liksom kan använda tekniken utan att de här nejen liksom behöver stoppa oss sådär.
Ja, jag tror också att man behöver tänka, jag hade någon kollega någon gång som sa något klokt som jag har tagit efter. Det är det att det finns ju lite två, om man förenklar oerhört mycket, men två sorters människor. Det finns de som är från och det finns de som är till. Och det där kan man ju någonstans tänka på någon högre nivå också, utifrån också sådär med samhällsutveckling och så vidare. Alltså att antingen så jobbar man väldigt mycket för att undvika risker eller så jobbar man väldigt mycket för att ta sig mot målen. Och jag tror att det är väl också ett perspektiv som man behöver ha, att vi behöver ta oss mot någonting snarare än från. För mot kommer ge en oerhört mycket starkare och mer positivt riktad kraft. Sen behöver vi ju såklart göra det med hänsyn till en rad olika, inte minst säkerhetsfrågor, etiska frågor, allt det här som också är uppe på tal. Men jag tror att vi måste hela tiden ha riktat målet mot, inte från.
Gott.
Så, jag vet inte, ska vi avsluta det här avsnittet? så bra spaning där. Nu känner jag att min spaning var lite sådär, lite mer jordnära kanske.
Det går bra, det
är
super.
Nej, men det var lite roligt, för jag har faktiskt borrat ner mig i hur LLM-er funkar lite grann. Sådär. För det var en jobbarkompis till mig som sa att hans käresta var lite besviken på ChatGPT, och han frågade mig så här, men hur, liksom, hur ska jag kunna förklara det här för henne? För jag sa att jag har hållit på lite med AI, så där, typ på poddat, så att jag kan en del, sa jag. Och sen så insåg jag att jag kunde kanske inte så mycket. Men han, det hon gjorde, det var att hon ställde en fråga till ChatGPT som handlade om att bokföringsnämnden väntades fatta ett beslut kring om bostadsrättsföreningar behövde tillämpa regelverket K3. Ni vet det där.
Just det. De härliga blanketterna.
Ja, precis. Och beslutet väntas komma i december 2024. Och då frågade hon då, om beslutet blir K3, vilka är det första räkenskapsåret som en bostadsrättsförening måste tillämpa regelverket då? Och då svarade ChatGPT glatt, jo men det är bokslut 2025 då. Och det skrev, men fast remissen säger, för det var en remiss som var ute då kring det, men remissen säger 2026, och då säger ChatGPT glatt, ja det har du rätt i, det är 2026. och då så här skrev hon att, nej fast vänta, jag skrev fel, det skulle vara 2027 i remissen, så här, ja det har du rätt i, det är 2027, sa ChatGPT då glatt så där. Och då skrev hon, ja fast du, jag skojade, det var 2026 i remissen. ChatGPT då glatt, ja det har du rätt i. Och då blev hon så här, men det kan man inte lita på. Du kära ChatGPT, det är liksom, det bara hittar ju på saker. Och då frågade mig då min jobbarkompis till mig, men hur ska jag förklara det här för min käresta då, varför den svarar så här? Och då tänkte jag, eller var jag tvungen att liksom tänka till så här, men vad beror det här på? Och då tänkte jag så här, men det första är till att börja med att, så, alltså om man tittar på när alltså det här var ju ChatGPT, så träningsdata för ChatGPT, det är ju liksom någonstans 2021, 2022 när man tankade ner internet, och så sen så tror jag man uppdaterar någon gång i 2023 så där. Så det här 2024, det har den inte en aning om. Liksom, bara det är ju en så här jättespännande sak att den då svarar så glatt. Och då var jag tvungen att säga, men varför kan den svara så glatt? Och då pluggar jag på, det här vet ni säkert, men då pluggar jag på om LLM-er, liksom, hur de funkar. Och då är det att göra med, liksom, alltså, den får ju lära sig hur liksom ord eller delar av ord ofta hänger ihop. Sådär. och ha sannolikheter för om den här delen av ordet kommer, då kommer den där delen av ordet antagligen sen. Och har du då liksom baserat på kunskap, då sitter ju de där sannolikheterna tätt ihop så att den lätt kan bygga ihop någonting som har liksom rätt kunskap. Men har inte den kunskapen, då kommer den bara spy ut en massa ord sådär. Och det var det som jag tyckte var så fascinerande, att liksom finns det träningsdata, då kommer den ju svara någonting som gäller det. Annars kommer den svara någonting som är språkligt korrekt.
Mm. Just det, och efter en K3-verkant brukar det komma ett årtal. Ja. Låt oss säga ja. 26. Ja.
Ja, men, det verkar rimligt.
Ja, verkar rimligt, men make sense. Eller 27 kanske.
Ja, och det roliga är att, för jag brukar ju vara så här, ja men nej, jag blir förbannad när den svarar så där säkert och säger det fel. Liksom. Ja. Men om du inte vet, då ska du inte, liksom, då ska du inte svara, brukar jag skriva då så här. Men den vet ju inte att den inte vet. Är ni med?
Ja, men den vet ju ingenting. Så nej, den vet ju inte det.
Nej, den vet liksom vad nästa, liksom, ja, nästa del av ordet är. Mm. Det är det den vet. Den vet ju inte att den inte vet vad jag frågade om. Utan den vet ju vad nästa, liksom sådär. Så att så länge den lyckas uttrycka sig språkligt korrekt så har ni ju svarat rätt.
Just det.
Eller hur? Mm. Ja, men för ni har väl också råkat ut för det att...
Jag brukar ju förklara det här som att liksom, tänk att en killgissar hårt. Mm. Då brukar de flesta i alla fall, lite fördomsfullt, kvinnliga delarna av de man pratar med, de bara, de fattar jag. Det vill säga att den uttrycker sig på ett sätt som verkar väldigt trovärdigt, men den har ingen aning.
Nej.
Så den är, och de manliga brukar tycka att man får inte säga sånt.
Nej.
Liksom. Men det är ju det den gör. Den drar ju en riktig jävla killgissning. Liksom. Ja. Tycker jag.
Men jag tycker jag försöker hela tiden jobba i, alltså att man jobbar med ChatGPT, Claude och Perplexity i någon form av triad där man hela tiden tar resultatet från en av dem och testar på de andra. Och där blir ju Perplexity alltid någonstans, som alltså den ligger och kör i det alltid.
Ja.
Kanske den bästa fact-checken. Mm. Men det tycker jag brukar fungera bra.
Och det var precis det som jag tänkte komma till.
Liksom, ja, men sorry, jag snodde din spaning.
Ska jag vara sur på dig resten av. Nej, men det är precis det som du säger, Robin. Att det, liksom, det som kommer nu är att Perplexity finns ju. Mm. Som kan liksom, för det är det som är grejen. Oh, men hur kommer man åt det här då? Liksom, jo, nej, men det som hon gjorde var att hon sa liksom, 2027. Och tillförde då den datan. Liksom. Därför trodde jag ChatGPT. Men det vi måste göra, om det är så att den svarar fel, då måste vi tillföra data. Det kan vi göra genom att ladda upp en PDF. Eller som det går nu, liksom, AI är som kan surfa fram data själv, som Perplexity till exempel. Men nu kommer ju även ChatGPT med surfläge. Liksom, kommer ju. Så det vi kan göra då, om vi tycker att vi får hej, kom och hjälp med svar, då beror det antagligen på att vi inte har gett tillräcklig data, eller den har inte den data som den behöver för att svara. Den är skitbra på att svara, men har den inte data så kommer den svara.
Det tråkiga är att om man inte har någon egen faktakunskap då, så är det väldigt svårt att bedöma då.
Exakt.
Mm. Det är trist. Exakt.
Så att, men så ett tips då är att liksom, ja, men testa då med liksom Perplexity eller någon annan liksom, som där i alla fall i pröjsversionen av ChatGPT så kan man ju säga, gör en webbsökning också då. Så kan man ju åtminstone dubbelkolla svaren. Är det ett svar före 2022, ja, men då kan man kanske lita på det. Men är det efter, ja, men då vet man att. Eller om det är något som är väldigt nära dig själv, som antagligen inte hela internet handlar om, ja, men då kanske det är så. Men så det var min spaning, och egentligen ingenting nytt, utan mer bara för mig själv. Okej, det är så det funkar. För jag tror att det där är liksom en sån här grej som, i alla fall jag, när jag förstår mer att, ja, men den vet ju inte egentligen vad det svarar, utan den svarar utifrån liksom sannolikheter i ett ordflöde.
Ja.
Den killgissar.
Men du nu inte jag marknadsför, men the media is the message. Alltså det är så här, och den är väldigt, om det verkar trovärdigt, så tror man att det är trovärdigt.
Mm.
Och den där är ju expert på det. Det är någonting bra på, är det, hur ska nästa ord vara?
Mm.
Så att man får själv nypa sig i armen, tycker jag. Ja. Man använder den så här, just det, nu måste jag kritiskt testa. Hade den stavat lite dåligt så hade det varit enklare.
Ja.
Men nu är den så perfekt liksom. Så att det är
lätt. Men en spaning på din spaning är ju att, och det här bygger på att jag har hört om forskning, så lite disclaimer här. Men apropå det här med att du fick ett glatt svar.
Ja.
Det finns ju tydligen studier på att hur man behandlar, i det här fallet till exempel ChatGPT, faktiskt ju också styr svaret. Därför att, alltså, för det här har jag också haft många diskussioner kring där, hur man vanligtvis är. Jag är till exempel alltid ganska trevlig mot ChatGPT. Jag brukar ställa trevliga frågor och jag brukar tacka.
Please.
Ja, men det känns bättre. Så här, och skulle någon gång vara att den utvecklar en egen intelligens, då kan det vara bra att vara på the good guy-listan istället för tvärtom. Så här. Men just det här utifrån att den också är tränad på att, ja men här får den en trevlig fråga så är det också förväntat att den ska ge ett trevligt och bra svar. Mm. Så att tydligen så ska du alltså kunna leda till bättre svar om du är trevlig.
Mm. Ja, det har också hört.
Jag tycker det är lite fint faktiskt.
Ja. Ja. Det är kanske världen är god liksom. Är man god så får man goda saker tillbaka. Ja, det är så här karma.
Ja. Men jag tänker Peder, kan inte du sparka igång showen nu när jag har spanat färdigt här med några snabba till Robin?
Absolut, så ser hur snabbt det blir här. Men du Robin är ju då, om jag läst på LinkedIn i alla fall, ekonom och så mycket marknadsföring på din bakgrund. Och min bakgrund är liksom straight från KTH med Anders och sen så mycket teknik. Och så då får du göra, när jag blev på teknik så var det liksom folk på handel som höll på med sälj, trodde jag. Mm. Jag antar att det inte var sant, men det tror jag. Marknadsföring visste man inte ens vad det var. Jag kan inte bara berätta lite hur dina dagar ser ut. Liksom vad jobbar du med som marknadsförare?
Nej men absolut. Nej, men jag har pluggat i Uppsala och gått ekonomprogrammet och sen så gör man olika typer av vad där, och jag valde ju marknadsföring och sen har jag adderat socialpsykologi och lite media och såna grejer. Men sen är det som alltid med studier, det blir oerhört teoretiskt, så att någonstans allt jag jobbar med, det är ju sånt jag har liksom lärt mig längs vägen. Nej men alltså, för mig skulle jag nog säga att det handlar om kommunikation. Mm. Alltså det är ju grund och botten. All marknadsföring handlar om kommunikation, och ska man vara lite krass så är det ju också så att all kommunikation i det här fallet också handlar om påverkan. För kommunikationen i sig har ju kanske inte ett självändamål, utan man vill ju faktiskt åstadkomma någonting med det. Mm. Genom att uttrycka någonting, genom att säga det på ett speciellt sätt i en speciell kontext till en speciell målgrupp och så vidare, så vill du ju få den målgruppen att göra någonting. Och historiskt har jag jobbat på kommunikationsbyråer, där kanske man jobbar med till och med lobbying och opinionsbildning. Då handlar det ju faktiskt om att påverka politiska beslut. Det kan handla om krishantering. Nu är det klassiskt, ett företag hamnar i ett drev. Mm. Eller riskerar att hamna i ett drev. Hur förhåller man sig till det? Alltså hur kommunicerar man på ett sätt som gör att man kommer i alla fall bättre ur den situationen än om man hade så att säga inte gjort någonting alls. Och sen har vi den klassiska, och det är ju egentligen du är inne på, den kommersiella kommunikationen och marknadsföringen, och då kommer man ju mer på allt ifrån reklam eller för den delen skapa sånt här eget innehåll som alla någonstans må förflytta någon målgrupps uppfattning om ett varumärke eller en tjänst eller produkt eller vad det kan vara för någonting. Och mitt jobb handlar ju alltså om, jag jobbar ju då alltså på HiQ som är techkonsultbyrå med knappt 2000 anställda. Hur kan jag då med mitt team och med människor i organisationen genom kommunikation förklara det vi gör på ett sätt som gör att vi bygger förtroende hos våra målgrupper och attraktion, att folk tycker att det här verkar till och med något liksom intressant. Och liksom hela vägen från varumärkeskännedom till att genom kommunikation successivt också kunna liksom puffa de som är intresserade, kanske lite närmare också att köpa slut. Mm. Någonstans där är ju liksom det jag jobbar med. Sen ska man lägga till också att jobbar man med de här grejerna, då finns det ju väldigt mycket det interna perspektivet också. Alla förändringar bygger ju på kommunikation. Mm. Och jobbar man med marknadsföring och kommunikation som jag och mitt team gör, då är ju en stor del av det handlar ju också faktiskt om att till exempel hjälpa vd att faktiskt paketera och förmedla det man vill göra med bolaget, strategin, alla förändringsprocesser, allt sånt. Mm. Så att det finns ju den dimensionen på det också.
Jobbar ni med AI, alltså intern AI också, så den förändringen, eller användningen av AI internt hos er? Ja, ligger det hos dig eller hos hur jobbar ni med sånt?
Både ja och nej, jag vill säga. Men det är såklart, alltså just vårt typ av bolag blir lite intressant. Därför att vi har ju AI som en del i vårt erbjudande.
Ja, precis.
Vi har ju massor med liksom data scientists och data engineers och AI engineers och allt vad det heter. Därför att vi hjälper ju våra kunder med AI inom en massa olika områden. Sen har vi ju den interna delen av AI. Alltså hur använder vi AI för att vara effektiva? Och där har vi ju såklart, jag menar, och det ligger ju mer på CIO. Mm. Då har vi ju en AI-policy som ju handlar om såklart informationssäkerhet, informationsklassificering, vilken typ av information man får använda, i vilka olika typer av verktyg etc. Och sen har vi ju den delen som jag ansvarar för, det vill säga hur kan jag och mitt team använda AI för att vara så effektiva som möjligt, men också göra bra grejer. Mm. Så. Och där jobbar vi absolut med AI. Det är en jätteviktig del. Jag skulle säga att jag jobbar med AI större delen av dagarna på ett eller annat sätt, för den finns ju liksom alltid med. Mm. Och det är väl så jag tror att man också behöver förhålla sig till det.
Mm. Coolt. Sista frågan här, en bra dag för dig. Hur ser en bra, när du går hem och känner att det var en riktigt jäkla bra dag. Vad har hänt då?
Jag är någon form av blandning. Jag gillar att tänka stora tankar och tänka högt. Jag tänker gärna långsiktigt och strategi. Men jag behöver också genuint känna att jag gör saker. Så en bra dag, det är oftast när jag känner att jag har fått ur mig grejer som gör skillnad. Mm. Mm. Alltså då kan jag känna att jag kan gå därifrån och gå hem och göra någonting annat. Dagar där jag känner att jag mest har fastnat eller kanske inte riktigt kommit framåt, det är ju de dagarna man har som mest frustration. Mm. Och då tar man liksom med sig jobbet till träningen eller vad man gör efter jobbet. Så görandet, det skapar tillfredsställelse. Mm.
Och det gör det.
Yep.
Gott.
Ja, nej, men vad kul. Och alltså, det är super. Alltså, jag måste säga, alltså, jag jobbar ihop med din brorsa. Det var ju det var han som sa, men ni måste ta med Robin. Liksom. Så, eller det kanske inte så han sa, men han sa att han har gjort jävligt coola grejer. Så tänkte jag, så käkar du och jag lunch. Och jag kände att det här såg jag verkligen fram emot den här. Så jag har en jättelång lista på saker som jag vill prata om. Men jag tänkte bara fortsätta lite grann om HiQ. För liksom, jag jobbar ihop med HiQ massor med gånger. Och liksom upplever er som sjukt duktiga i liksom i princip, vi pratade om det innan du och jag och Peder, de HiQ-killar man och tjejer man har jobbat ihop med har varit jävligt duktiga.
Ja, okay.
Ni har ju på något sätt lyckats hitta rätt människor sådär. Men vi pratar ju om det här för liksom, ja, ni har en massa liksom duktiga AI-engineers och allt vad det heter. Och liksom, AI är ju inte bara tech, men ni som techbolag kan ju verkligen hjälpa till. Vad ser du att er liksom stora mission är som techbolag i en revolution som kanske inte är tech-revolution utan snarare någon affärsrevolution? Mm. Eller vad man ska säga.
Mm. Nej, men det är såklart en bra fråga och allra bäst svar hade ju förstås vår AI-lead kunnat ge, men jag ska göra ett försök. Ja, men
du får ju ge ett marketing-svar
ja,
på den.
Ja, nej men absolut. Nej, men herregud, ska jag ha mitt jobb så behöver jag i alla fall kunna förklara vad vi gör. Nej, men så här, jag tror att väldigt många just nu, alltså tar man hela AI-boomen eller vilket namn man nu ska använda på det, det skapar ju ganska mycket stress och ganska mycket frustration tror jag hela vägen från styrelse och ägare ner till liksom, företagsledning och så vidare. Man känner så här, ja, men vi måste göra någonting. Mm. Och det där tror jag kan ibland leda snett därför att då blir det liksom en chatbot av det för att alla ska ha en chatbot. Och chatbottar, det kan vara jättebra, missförstå mig inte där. Men det kanske inte är så att alla problem går att lösa med chatbottar.
Nej.
Utan den intressanta frågan är ju egentligen snarare så här. Vilka stora affärsproblem eller affärsvärden har vi där AI faktiskt kan göra skillnad på riktigt? Mm. Och det kan ju röra allt möjligt. Det kan ju framförallt beroende på vilken bransch man är i. Alltså det kan ju handla om, i bank och finans kan det ju handla om riskhantering såklart, medan i någon annan bransch kanske handlar mer om att titta på supply chain och vad det är som händer där. I ytterligare någon bransch kanske inom retail, att faktiskt kunna utifrån all data man har titta på kundbeteenden och kundlojalitet och sådär. Så att det vi gör väldigt mycket, det handlar ju om att kunna komma in och titta på, så här, till att börja med, var är företaget i sin AI-resa och sin AI-mognad. Vad har man för data? Mm. Vad har man för struktur på data? Vad skulle man kunna göra med all den här datan som finns där? Mm. Identifiera use cases. Titta på också strukturerna för hur man ska kunna jobba med att ta de här use cases till faktiska värden. Och sen kanske också på sikt ha lite mer systematiserat och nästan till kanske en use case-fabrik där man strukturerat kan jobba med AI på ett sätt som löpande skapar värden där det faktiskt kan göra skillnad. Mm. Alltså det är ju där någonstans vi vill vara. Mm. Vi kallar det för AI-centric eller business-centric AI eller affärsnära. Mm. Ja, det är väl ett ganska bra begrepp för det är egentligen det handlar om.
Mm. Ja, Nu hoppar jag in där och står det Anders, men min egen spaning är på något sätt att om det här, jag ser liksom AI som en våg, och så tidigare var kanske mobilitet var en våg, kanske månet var en våg och publiktillgänglighet i internet var en våg, några sådana stora, man har varit med om kanske 3-4-5 sådana, man kanske hinner med 2-3 till innan man liksom inte mer längre. Men den, min känsla på den här vågen är att varje sån här våg så har beroendet av sådana som jag minskat, alltså sådana här riktiga KTH-jeppar liksom. Och så istället har behovet av de andra ökat, alltså marknadsföringsexperter som du eller icke-teknikroller som kan sin domän väldigt bra liksom. Och det är både som du säger då, HiQ är liksom för mig en teknikkonsult, men så det talar ju då emot er, men samtidigt så måste man ju dra alla de där kablarna, du måste liksom få upp allt det där, och där är det fortfarande väldigt mycket teknik, så att jag måste säga, jag kanske har lite, kanske både och, att förutsättningarna kräver mycket teknik, men sen själva det du sa generellt, use case-fabriken, där kanske inte blir så tekniskt längre.
Jag tror man måste skilja eller, på absolut betydelse och relativ betydelse, för att jag tror att den absoluta betydelsen av sådana som du har nog definitivt inte minskat. Men i och med att betydelsen av verksamhetsförståelsen och verksamhetsmänniskorna har ökat, så är det såklart att då måste du dela på strålkastarljuset med några fler. Och så är det ju. Jag menar, när vi
men så känns det verkligen som att det blir mycket, mycket större. Så att din tårpit inte det är som teknikkillen, oftast är du en kille, kan inte ingå och domdera längre. Så, men jag vet hur det här funkar. Bara, absolut, men jag har alla de här aspekterna också som du inte är så bra på. Vi måste prata om det där.
Nej, men jag menar inte minst inom AI. För så är det ju. Du behöver ju fatta både vad tekniken kan göra, men du måste också fatta vad är problemet där AI faktiskt är en lösning. Mm. Och den tror jag är superviktig. Så att jag vet att i alla de större sammanhangen där vi kommer in, det har alltid börjat med ett möte där vi sitter och lyssnar och ställer frågor. För att fatta vad är egentligen som är affärsproblemet här som någonting ska komma in och lösa. Och är det AI så är det såklart AI vi pratar om, men det kan lika gärna handla om något annat. Men sen tänker jag också det här med apropå vågor. Jag tror att man också kan vinna på att, om inte annat bara för att förstå utvecklingen, zooma ut lite och konstatera att ja, AI har ju liksom exploderat i samband med de senaste 2 åren, 1,5 år. Men samtidigt, jag menar, tar man ett bolag som HiQ, vi har ju jobbat med AI under många, många år. Mm. Vi har ju till exempel haft en jättestor roll i utvecklingen av autonoma fordon, och det är ju en typ av, det är ju machine learning och liksom AI i allra högsta grad. Mm. Det är mer kanske att i vissa avseenden skulle jag säga att vi tar den här kompetensen som vi ju faktiskt har, och så sätter man det kanske delvis under ett nytt paraply och begrepp och liksom kallar det för det ju faktiskt är. För det är AI. Men jag tror att de här kompetenserna, de har vi haft ganska länge. Mm. Så.
Jag tror det där är superbra spaning liksom. För det är, alltså någonstans är det här, vi har ju pratat om digitalisering länge och jag brukar tjata om digitalisering, och för mig är liksom den här kabeldragningen har ju också bara varit en liten del i digitalisering. För digitalisering har egentligen handlat om affär. Och jag tror att man har tappat bort sig där. Så man skulle på något sätt vilja liksom öka självförtroendet hos de som inte håller på med teknik.
Ja,
liksom för någonstans är det de som har nyckeln till kanske lite grann av det som du efterlyste här i början, Robin. Mm. Att hur kommer vi med på tåget? Jo, att de som faktiskt förstår affären, att de vågar och får chansen att ta till sig AI på ett sätt som gör att det liksom...
Ja, och lite tillbaka till den här PC-reformen, eller AI-reformen. Jag tror liksom att effekterna av den, om man skulle göra med AI, eller att få upp lägsta nivån på AI-kunskap, effekterna av det kommer vara mycket, mycket större nu än kanske de tidigare tekniksprången var, därför att du får sån avkastning på den kunskapen om du inte kan teknik. Mm. Du behöver inte läsa på lika mycket eller vara lika duktig. Du behöver bara komma lite längre och sen får du jätteavkastning på det. Så jag tror att det lönar sig verkligen att utbilda folk eller att få den här öka lägsta nivån.
Mm. Ja, men verkligen. Och bara förstå grunden. Alltså, jag är definitivt ingen webbprogrammerare på något sätt, men för, vad blir det nu? 20, vi säger 20, jag vet inte. 20 år, jag har så dåligt utfattning. Glöm bort hur gammal jag är. Men i alla fall, jag var ju med i början. Då satt man ju med HTML. Mm. Och det var aldrig att jag var superduktig på HTML, men jag fattade HTML. Mm. Jag kunde någonstans läsa HTML och fatta vilken del som gjorde vad. Mm. Och det där är ju någonting som jag har nytta av än idag, när jag ska på något sätt sitta och liksom fatta vad som går att göra och inte göra med vår webb. Mm. Därför att principerna är ändå i grunden samma. Och det där tror jag att man kan ta med sig AI också. Är man med nu i liksom tidigt skede och jag menar, om 10 år kunna sitta och prata om hur det var när man liksom började så här, wow, man fick ett svar när man skrev en prompt, kommer ju framstå som helt antikt om 10 år. Mm. Men att förstå principerna för att prompta till exempel, tror jag kommer underlätta även sen, bara för att fatta vad som finns där bakom när man interagerar med AI.
Ja, och jag tror också det, för det kommer visa sig, tror jag, här ganska snart att liksom, ja, vi tekniker kommer vara superviktiga, vi kommer behöva dra rör och vi kommer behöva dra massa rör
framöver.
Alltså, det finns många sladdar kvar, så ni kommer massor att göra, förhoppningsvis vi också lite grann att göra, men jag tänker där den stora utvecklingen kommer att kunna ske är ju sådana som har verksamhetskunskap och som vågar liksom prompta, som vågar beskriva regelverk, som vågar beskriva, för liksom framtidens AI-agenter, assistenter, de kommer ju vara skrivna av sådana som inte är rördragare. De kommer använda ut sig av rören för att liksom med hjälp av deras kunskap om liksom regelverk och vad är domänen, beskriva liksom, och det är där den stora utvecklingen kommer förhoppningsvis att ske, tror jag i alla fall.
Ja, nej, och titta framåt, jag menar 2025 kommer ju garanterat vara året då vi ser AI-agenter på bred front. Mm. Och herregud, alltså då är det ju mer en fråga om att prompta mål och exakt, få den sen att göra det du vill.
Ja, vad den inte ska få göra.
Ja, vad den inte ska få göra, absolut. Absolut.
Ja, precis.
Ja. Kanske ännu viktigare.
Ja, i alla fall.
Men får jag hoppa vidare?
Absolut.
Jag tänkte så här, bara för jag, någonstans har jag ju rubriken till den här podden berättat om att du har skrivit böcker. jag tyckte det var så himla roligt när du berättade om det, Robin. Det var så att du kom igång och började prompta. Oj, var det inte så?
Absolut.
Du, ja.
Nej, men jag, absolut. Vill att jag bara ska...
men alltså, bara liksom berätta, för du kör ju någon backstory kring
mig. Nej, men absolut. Nej, och för den som lyssnar, man kan ju ta lite som så här exempel på hur man kan utbilda sig själv, för det var nog egentligen det jag gjorde.
Exakt.
Det blir, alltså, ibland så får jag lite så här cringe-känsla när man säger att, alltså, att jag har skrivit böcker.
Ungefär som jag, Anders, med podden. Förlåt, Anders. Jag ska inte sänka din...
Jag vill inte bli så här, vem är väl jag? Men alltså, ja, det finns en bok. Den finns, jag hade faktiskt tänkt att ta med mig varsitt text till det, men nu glömde jag det. Och den finns faktiskt att köpa. Så att, ja, det finns en bok där ute och jag har skrivit den tillsammans med ChatGPT. Men det roliga med det är just att det för mig blev det, och det var så jag såg det nog egentligen från början för att jag skulle göra det. Det blev ett sätt att fatta vad det här handlade om och se också vad jag kunde göra med det. Och det hela började med att, ja men, nu är det alltså första gången man skulle ut på internet.
Ah.
Jag kommer fortfarande ihåg det, för jag satt framför skärmen och bara, jaha.
Ser kul ut.
Vad ska jag göra nu? Och lite var det så också. Jag satt med min ChatGPT, hade ett frontfönster. Och då blir det så här, okej, men vart går hjärnan? Jo, men den går ju till saker man tycker är kul. Jag är lite sci-fi-nörd, eller lite kanske, men jag är sci-fi-nörd. Så jag tycker det är kul med Star Wars. Och så tycker jag också att det är kul med psykologi och personlig utveckling och reflektera kring saker. Så det började någonstans med att jag skrev någonting i stil med så här, men kan du ge mig så här 10 råd på för hur en stressad CMO ska, som är min titel, ska få ihop vardagen på ett bra sätt. Så här, ja, men då skickar jag ut en lista och så shit, okej. Men där var ju ändå ganska bra grejer, tänkte jag. Och då gick min hjärna då direkt till nästa då Star Wars-sfären. Så då testade jag bara, så, men vad skulle Yoda säga om det? För han är ju ändå en ganska reflekterande person.
Honom kan man lita på.
Ja, men honom kan man lita på. Han är ju en vis kille. Så jag vet inte varför, men det blev så. Så att jag började liksom ställa för att säga, okej, vad skulle Yoda säga om det här? Skulle han lägga till eller dra bort någonting? Och så fick jag ju... alltså fascinerande bra input kring det. Och då spann jag liksom vidare, så då började jag testa att ställa extremer mot varandra. Så, ja, vad skulle Darth Vader säga om det? Och vad skulle någon annan säga? Jag var även inne på den som kan sin Star Wars-historia. Vet jag att sen senare så kommer ju, vad heter hon då? Jag har namn, men i de senaste 3 filmerna. Ja, hon som visar sig vara dotter till kejsaren, eller barnmatt till kejsaren. Som ju slits mellan det ljusa och det goda. Vad skulle hon säga? Ja, men då fick man ett svar som faktiskt tog hänsyn till det också. Så att det var ju jättespännande. Och sen så började jag då, eftersom jag tycker om också psykologi och filosofi, så började jag ställa frågor om lite mer av karaktären. Om vad skulle Platon säga? Vad skulle Sokrates säga? Och sen började jag dessutom, när jag insåg att de här kedjorna började bli ganska långa, så började jag jobba mer med också att man, liksom, uppenbarligen hade jag börjat brett, så då så ska jag smalna ner och ta allt det du har pratat om nu eller gett mig, sammanfatta det till 5 punkter, fick man 5 väldigt bra punkter, så expanderade jag det igen genom att testa olika varianter och sådär. Och sen så till slut får man samla ihop det igen, okej, sammanfatta det här och så expandera. Så jobbar man liksom i den här lite timglasformen. Mm. Då började jag någonstans inse att det där var ju liksom en arbetsmetodik som funkade. Och framförallt så upptäckte jag till slut att jag satt med 10 faktiskt rätt så vassa punkter. Mm. Som made sense och som jag ändå faktiskt började så här, ja, men lite reflektera över själv. Så det triggade någonting. Och då började jag sen i nästa steg, det här var ju egentligen före jag kom på att det här skulle bli en bok. För då började jag sen experimentera och se, vad händer om jag tar 1 punkt? Jag börjar med den första som var, ja, men, jag kommer inte ihåg exakt vad det kunde ha varit, men det kan vara till exempel någonting i stil med var, alltså, jobba med ditt autentiska jag, alltså jobba med att vara autentisk. Mm. Vi tar det som ett exempel. Och då körde jag mer utifrån, okej, men ge mig den historiska bakgrunden till det här. Vad har de stora historiska tänkarna sagt om den här punkten? Och så jobbade jag vidare. Så, ja, men vad är de tydligaste fallgroparna? Hur kan man övervinna de fallgroparna? Mm. Sen började jag leka med någon form av idé också om att skapa fiktiva dialoger. För det var också någonting som jag hade fattat under den här resan. Att jag kan ju faktiskt fråga vad person X som är en faktisk person skulle tycka. Mm. Och ChatGPT, givet att vi har att göra med ganska... Alltså här är den ju faktiskt tränad på ganska stora volymer. Mm. För det här är ju liksom... Det här är ju
Platons verk har den ju liksom läst.
Den har läst den. Mm. Och den har antagligen dessutom läst ganska många verk som avhandlar Platons verk.
På många olika språk.
Mm. Exakt. Verkligen så. Så att då testade jag dessutom att låta till exempel Platon ha en fiktiv men vänlig dialog med kanske någon modern tänkare. Som, ja, men Tony Robbins är ju en kille som gillar personlig utveckling. Vad händer om de två pratar om det här? Och så upptäckte jag att det där var ju också, för det blev ju riktigt bra. Så på den resan var det, och sen så liksom testade jag mig fram i det där. Och helt plötsligt så och det säger vi kanske lite om mig också, jag har en tendens, jag kan bli lite manisk, jag tycker att det är kul att dyka ner i grejer. Och jag tyckte att det här var så jäkla kul, och det blev verkligen också en utbildning för mig själv att testa. Det blev också, som jag jobbar med språk väldigt mycket, så blev det också för mig ett test i ChatGPTs förmåga att jobba med språk. Och på den tiden, för det här var ju precis när GPT-4 hade kommit, då var språket, alltså default-språket för ChatGPT var ganska bombastiskt. Mm. Och det var något jag insåg halvvägs in, att nej, men det där flyger inte. Då någonstans hade jag börjat tänka faktiskt att skulle det inte vara kul också att göra en bok av det? För det har jag alltid tänkt, skulle vara kul att göra en bok. Så då körde jag om allting. Men då körde jag med prompter som var karaktären, skriv det här i, eller skriv om det här snarare, för jag skrev om alltihopa. Skriv om det här utifrån med en stil som är, nu kommer jag inte ihåg exakt prompten, men jag hittade en prompt, det kanske var att den skulle vara journalistisk, inspirerande, någonting sånt. Mm. Som gav en tonalitet som gick att liksom återskapa i det här. Och det ledde till slut fram till då att jag hade den här pdf-en på 200 sidor som låg på min dator. Och då kände jag bara att nej, men vad sjutton, jag kör linan ut. Så då körde jag en sån här självpubliceringstjänst. Jag tänkte att först skulle jag göra det under raden, mer för att bara lära mig hur gör man en bok. Mm. Och det gav mig dessutom en anledning att ge mig in i Midjourney och skapa illustrationer för det här. Så det var ju faktiskt skitkul. Men det ledde till slut så att det faktiskt fanns en fysisk bok. Den gick att köpa på Amazon. Och sen till
releasefest.
Slut, jag hade aldrig en releasefest. Däremot så till slut, jag hade ju tänkt att köra det här helt under radarn, för att återigen det här med vem är väl jag, dessutom ett ämne som...
Skrev du under pseudonym eller?
Nej, jag körde det. Nej, men någonstans så blev det ändå så här, för själva boken blev till slut en bok som ju faktiskt handlar om så här, 10 punkter för att live a meaningful life, alltså, och det blir ju ganska pretto.
Svårt att komma undan det.
Det är svårt att komma undan det, och någonstans ska jag ändå kunna stå för det. Men det har faktiskt också, jag som ändå ger, alltså det är lite den röda tråden i mitt liv. Jag har en tendens att utsätta mig för grejer som jag tycker känns lite obehagligt och så leder det någonstans. Mm. Och då tänkte jag, men var 17, jag kör det här. Så att boken finns där, målet var inte att den skulle sälja massa exemplar. Den har sålt, jag vet faktiskt inte exakt hur mycket. Problemet var att jag satte den ju på en amerikansk så här självpublicering, så att skulle man köpa det i Sverige i fysisk form så var ju liksom leveranskostnaden mer än själva bokkostnaden. Det kanske talade emot den lite. Men själva poängen, huvudpoängen här är att jag tror att det är så här man behöver göra. Man behöver ge sig in i AI, man behöver träna på någonting som man själv tycker är kul. Mm. För då kommer det ge någonting som gör att jag känner att det skapar ett värde för mig. Mm. Och jag tror att det är där, apropå den här AI-reformen, hur ska man få folk att börja använda det här? Ja, men hitta något. Alltså, be den göra ett träningsprogram åt det i värsta fall. Ja, men, eller liksom, vad som helst.
Vi har ju något sånt när vi har haft föredrag, Anders. Så här, hur ska man lära sig det här? Men öppna ChatGPT eller valfri tjänst som du tycker är bra. Spelar ingen roll. Och så skriver du så här, vad kan du hjälpa mig med? Mm. Och om du till och med intresserar ett ämne, så vad kan du hjälpa mig med kring träning? Kosthållning, personlig utveckling, whatever intresserade. Börja där bara. Mm. Sen kommer resten att lösa sig.
Ja.
Så det behövs ingen jätteutbildningsinsats för att komma igång.
Nej, jag tycker dessutom att det håller jag ju fortfarande på med. Jättekul att bara ibland, jag får en tanke som jag skulle vilja testa på ChatGPT, och så ser man liksom hur långt går den. Mm. Jag har ju till exempel följt upp boken, alltså 1,5 år senare. Och så har jag tagit pdf-en med hela boken, så har jag kört in den i ChatGPT, för numera klarar ju den det. Mm. Och så skriver jag så här, hej, det här var ju något du och jag tåta ihop. För så var det ju verkligen. Ja. I slutet kunde jag inte ens avgöra vad som var jag och vad som var ChatGPT, för att det var en extremt iterativ process.
Ja.
Väldigt, väldigt, väldigt mycket fram och tillbaka. Det jag la till, dra ifrån, bad den trycka på någonting, dra ner någonting och sådär. Så att det var otroligt iterativt. Men då så sa jag till ChatGPT, det var bara för några veckor sedan. Den här skrev du och jag för 1,5 år sedan. Du har utvecklats sedan dess. Vad skulle du ha gjort annorlunda idag? För det var en sån här liten tanke jag fick bara.
Ja.
Skitintressant att höra vad den säger. Svaret var ju att nej, men jag skulle nog ha kunnat fördjupa resonemangen. Jag hade kunnat utveckla dialogerna. Jag hade kunnat, alltså det var massa sådana här.
Ja.
Skitcoolt.
Ja.
Och då testade jag. Så då sa jag till den, okej, men låt oss försöka. Vi tar en av de här fiktiva dialogerna.
Ja.
Och så här var den. Ja. Hur skulle du skriva den idag? Och det jobbiga är att det var ju så otroligt mycket bättre.
Det var det.
Ja.
Och det var inte bara för att du har utvecklats.
Nej.
Utan det var även för att...
Det var verkligen, det var så här, okej, det här är ju liksom, det här är next level. Så det var riktigt, riktigt bra. Men då fastnade jag också i sånt här spår. Så då testade jag så här, just det här, nu kommer jag inte exakt vilka det var. Men vi säger att det var en dialog mellan Sokrates och Platon. Så då testade jag och ber den så här, okej, men det här var ju jättebra. Kan du testa att skriva en ny dialog om när Sokrates och Platon träffas 50 år senare och reflekterar över den här dialogen? Hur skulle det låta? Och så skrev den ner. Och så körde jag på sen. Okej, men nu tänker vi att det har varit ett världskrig, världen har gått under, civilisationen har försvunnit, ny civilisation har tillkommit, man har hittat den här boken. Och två överlevare läser den här dialogen mellan Sokrates och Platon och har en diskussion om den. Hur skulle den låta? Skitintressant.
Ah.
Alltså för där blir det så här, okej, i ett samhälle som inte längre finns, där man ska bygga upp en civilisation, man läser en reflektion mellan någon som heter Sokrates och någon som heter Platon, som verkar vara två intelligenta killar. Så där, hur reflekterar man över det? Och så fortsatte jag. Jag slutade någonstans när liksom 10 000 år fram i tiden. Jätteintressant. Så att man kan leka och bara utifrån det få, om inte annat, underhållning.
Lite tillbaka till din, den här storyn, tänker jag på, Anders, med K3. No offense, det är inte samma. men liksom, den är ju bra på is alltså.
Ja,
det där är också rätt. Den vet ju inte direkt hur det kommer att bli om 10 000 år, men den kan ha en bra gissning.
Ja,
men jag tycker det som är så sjukt spännande här är ju liksom hur du använder olika karaktärer och olika liksom, för att få nya intryck och nya idéer. Alltså, det tror jag är verkligen ett supertips.
Jag blev jätteinspirerad. Jag håller på med att försöka liksom bygga ett business case för hur vi ska jobba internt med AI. Hur ska man investera, som man ser på vad det kostar? Liksom. Mm. Okej, $20 per skalle för ChatGPT. Är det mycket eller lite? Mm. Jag vet inte. Och då testade jag att sätta upp tre personer inspirerat av dig. Där, liksom att, okej, en är vår CFO, en är en ämnesexpert och en är en AI-projektledare.
Mm.
Och de har de här, är viktigt för dem. kör en kort diskussion när de pratar om hur man ska bygga ett business case. Jag fixar den. Mm. Jag lärde mig jättemycket på den diskussionen. Ja. Bara, ja, just det. Så kanske man skulle, liksom, jag ser inte att den löste det, men det var ju en väldigt bra bollplank. Mm. Det var inte lika avancerat som att skriva en bok, men det hjälpte mig liksom, hur hade jag annars fått den? Då hade jag varit tvungen att ringa någon kompis eller två och försöka få till det där mötet. Jag ville liksom lära mig lite först innan jag tar det mötet.
Mm. Så att, nej, men jag tror att det är precis som finns jättemycket sådana här. Men mitt exempel är ju i vissa avseenden extremt. För det är såklart att man inte ska gå hela den vägen om man inte känner att man har tid. Nu råkade det vara något som jag tyckte var kul. Men jag håller med, hela poängen i det, jag menar, det jag tar med mig är verkligen det här. Alltså generativ AIs förmåga att ta olika, låt oss kalla det mentala positioner. För det är väldigt mycket det det handlar om. Mm. Den kan ta just både mentala positioner utifrån, som i mitt exempel, då är det ju faktiskt att man tar positioner utifrån faktiska personer som den har uppenbarligen en uppfattning om vad som är rimliga positioner för den karaktären att ta. Eller i ditt fall en CFO som den ju också uppenbarligen kan förhålla sig till.
Jag har läst mycket om CFO.
Ja, men det är ju en arketyp som man kan gå in i. Och det finns ju många sådana arketyper. Ja. Så att, jättebra.
Ja, det är superspännande. Det trodde man liksom inte för ett år sedan att man skulle hålla på med sånt. Jag trodde inte jag i alla fall.
Nej, verkligen.
Hörrni,
ja,
nu ska vara sådana här tråkmåls. Alltså, jag fortsätter gärna en timme till, men jag tror inte våra lyssnare står ut med mig en timme till. Men alltså, jag tänker bara så här. Peder, är det någonting som vi missat att snacka om i vår frågelista? Eller Robin, är det någonting som du... shit, det här skulle jag väl ha sagt.
Nej. Oj, nej. Alltså, som sagt, herregud, sånt här är så himla kul att prata om. Så att jag skulle säkert kunna börja ställa massa frågor till er också.
Men det får du göra i din podd. Det får du göra i din podd. Skaffa en egen podd. Ja, och det har du. Nej, men kan vi säga det också? Vi tipsar om Robins podd, Tech Royale. Jag vet inte om vi sa det här i början. Och liksom, lyssna in den också. Ja, får höra Robins härliga...
Jag tyckte AI Sweden och Sinter var jättebra.
Jättebra.
Kan jag rekommendera.
Ja, och det skulle vi också kunna prata länge om. Jag tror vi faktiskt får nöja oss här. Så stort tack, Robin.
Jättestort tack.
Ja, tack själva.
Det har varit superroligt att snacka med dig. Och det blev precis så bra som jag hoppades på, måste jag säga. Så är lite så här. Så, nej, men det är tack vare dig. Och det är så roligt, för det är så många saker som kommer tillbaka till våra diskussioner som vi har pratat om tidigare, men som du kommer upp och tar en ny take på. Så att, liksom, det är så lyxigt, för jag tycker jag lär mig någonting i varje avsnitt. Så att, stort tack, Robin. Alltså, vi pratar lite grann om sådär, men alltså, jag tänker, du sa ju att om agenter händer 2025, liksom. Är det den stora grejen du ser händer framåt här nu, eller liksom, alltså, bara avslutningsvis, vad tror du vårat podd kommer handla om i vår?
Alltså jag pratade ju om det här med exponentialitet.
Ja.
Och ja, alltså,
det går inte att säga
ett år, men my best bet är, alla pratar ju mer och mer om AI-agenter. Sen det jag tycker är en av de coolaste grejerna med AI-agenterna, det är egentligen, jag lyssnade på en annan podd, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad den heter, så jag kan inte tipsa om den, men där man ju pratar om att just AI-agenterna sannolikt är den nästa stora grejen när det kommer till att som bygga företag och kunna skala företag. Och frågan är ju, jag tror det kommer inte vara 2025, men kanske 2026. Mm. Då tror jag att vi får vår första unicorn med en anställd.
Ni hörde det här först. men Robin, CMO på HiQ. Hur får man tag på dig om man vill snacka med dig? Man kan lyssna på din podd, har vi tipsat om redan nu.
Det funkar, och sen så jag finns absolut på LinkedIn, det är nog det enklaste.
Ja.
Eller så drar man ett mejl, det är inte svårare än så, jag finns på vår hemsida.
Ja, toppen. Och i nästa avsnitt som faktiskt kommer imorgon så har vi besök av Sara Breman som jobbar varje dag ute och snackar med organisationer om hur de ska titta till sig AI. Hon driver också en podd som heter AI och HR-podden, så vi kan ju tipsa om den. Men det får ni höra mer om i nästa avsnitt. För idag så tror jag vi är nöjda. Vill man få tag på oss, Peder, så hittar man oss på LinkedIn, och man kan mejla till hej@safunkarai.se. Men annars är vi nöjda.
Det var det, tror jag.
Ja, vi tackar för oss.
Stort tack.
Tack, Rob. Ja, tack.